slasha.
Som en strutlas i vårsolen, kanske något nedsnöad eftersom det har snöat nästan hela Sverige idag, mitt i maj, vart är världen på väg? Ni ska i alla fall vara på väg till slashat.se, er machete i teknikdjungeln. Ytterligare en vecka med mig, Tobbe Zemske och Jesper Söderlund. Jag tänkte jag tar med efternamnen idag, Jesper, så du får lite tyngd bakom namnen.
Ja, det är bra. Nu är vi lätt googlade också.
Jag tror inte att folk har haft svårt att hitta oss ändå med tanke på våran slashat.se/social, va?
Ja, just det. Jag läste en liten artikel idag också om att alla kändisar försöker få lite egen privacy, medan alla okända människor gör allt för att bli lite nätkända. Så att då är det bara att pusha för våran namn. Jesper Söderlund.
Google. Tommy Putzemski. Ja, men det kanske är lite så. Jag vet inte vad det är. Frågan är, med tanke på internetgenerationen nu, där alla kan bli kända på ett annat sätt än vad man var förr i tiden, vad definierar då en kändis? Vad är tröskeln när man liksom blir nationell kändis? Ska alla veta vem man är?
Ja, det är ju det här man har de här olika listorna då, A, B, C, D, E och Big Brother-deltagare.
De stackarna, de är lite på egen lista.
Ja, det är hårt liv de lever.
Jag får skylla mig själv att jag följer nyheter i social media här, men skulle inte någon försöka bryta sig tillbaka in i huset alldeles nyligen?
I just don't care. Jag är ledsen, jag har inte sett någonting. Jag vet inte vem någon i det här huset är, och jag är lite stolt över att ha lyckats undgå allt. Nästan. Mm. Jag hann inte stänga av radion när Bass Hunters låt med Big Brother-deltagarna rullade på radion.
Vad kär är det, Nes? Är det sant?
Ja. Mm. Ja. Mm. Men det sammanfattar nog förmodligen vad jag tror Big Brother är 2011 ganska bra. Så att,
Fast du måste ändå erkänna att första året Big Brother gick, det vill säga någon gång på tidigt 2000-tal, eller kan det ha varit 2003 eller något, så var det ganska fascinerande ändå, i alla fall de första två veckorna. Nu känner man bara att nu kanske det är lite överspelat.
Ja, då var det ju nytt.
Mm. Och kontroversiellt. Tuttar på tv. Helt kontroversiellt.
Men tillbaks.
Just det.
Wheel it in igen. Ja.
Vi rullar tillbaka in i teknikvärlden. Vad vi gör varje vecka är att vi kör alla tekniknyheter. Vi plockar ut russinen ur teknikkakan varje vecka och delger dem till er på ett lugnt och avslappnat sätt. Idag dricker vi båda te för att jag är nämligen lite förkyld. Det hör ni på näsan där. Och att jag är lite rosslig i halsen. Som jag hostar till ibland, så får ni ursäkta mig i efterhand, för jag kan inte hjälpa det. Kittlar i halsepen, förstår du?
Mm. Ja, så kan det vara. Vi får hoppas att du bättrar på dig. Hur tycker du att nyhetsveckan har varit?
Om vi kollar på icke-teknik-nyhetsveckan, så har den varit extraordinär.
Nästan så tekniken har hamnat lite så i skuggan.
Mm. Men så är det väl, kan jag tänka mig, när Obama bin Laden, jag vet han, bin Laden i alla fall. Osama bin Laden.
Nära, det tar sig.
Vi pratade lite om det i försnacket där, att Fox News lyckades skriva på sin teleprompter, eller vad det nu heter, att Obama bin Laden var dödad. Och det gick ju inte för sig. Det är ju Osama bin Laden, eller Ladin. Vi hade också en diskussion om det här innan jag startade. Men det är inte teknik, men det är egentligen veckans stora nyhet. Men vi har några guldkorn, Jesper, va?
Det finns ju ett par stora nyheter som har hänt här i Teknikveckan, och det kommer vi till här alldeles snart. Men i övrigt tycker jag att en ganska så halvdan medioker nyhetsvecka. Vi får se till att göra det så intressant det bara går, helt enkelt.
Vi gör det kul,
därför måste ni lyssna, helt enkelt. Det är ju så det funkar.
Så är det. Ska du kanske bara snabbt berätta om att vi är live, Jesper? Vi ska ta med en liten kopp te.
Ja, det är som vanligt live.slashat.se. Tisdagar, försnacket börjar 19.30 och ungefär 20.00 plus minus, oftast plus ett par minuter, så drar vi igång det som i slutändan blir podcasten som hamnar på iTunes och slashat.se. Så vill ni vara med och ge lite feedback allt eftersom vi säger fel eller rätt, och även vara med och snacka trimstrams före och efter, så är det där man ska vara. Tisdagar från 19.30 och framåt ett par timmar. Mm. Sen har vi ju våran stående punkt, Tommy, i programmet.
Just det. Pollen.
Och, exakt. Och förra veckans
pollenprognos.
Precis. Och förra veckan var faktiskt första gången ever, vad jag vet, som vi drog samma poll som vi drog ett år, ungefär ett år tidigare, baserat på att jag har inte räknat. Det känns bara väldigt länge sedan vi hade den här pollen. Det är ju så att vi en gång i tiden undrade helt enkelt om det var mest män eller kvinnor som lyssnade på Slashat, och det vi undrade väl inte det egentligen, vi ville väl veta om det fanns kvinnor överhuvudtaget som lyssnade på Slashat. Här någonstans hade det ju känts befogat att jag drog fram den gamla statistiken, vilket jag inte gjort, men jag får bara hoppas att du kanske har det i huvudet nu när jag redovisar detta årets upplaga utav detta. Och inte helt oväntat så är det man som ringer in precis marginal på 96% av våra lyssnare. Och därmed återstår 4% kvinnor som har hittat till oss. Det är inte så att du minns de gamla siffrorna kanske?
Jag tror att det där är identiska mot förra året.
Jag vill, alltså 5% kvinnor och 95% män någonstans ringer längst bak. Men jag kanske bara rundat av det för att komma ihåg det.
Jag tittar och nu hittar jag inte det här heller riktigt. Nu.
Långt ner.
Långt ner i statistiken. Nej, men om du gräver fram det Jesper, så kan jag prata lite just om det. Att vi pratade om det lite förra veckan i slutet av showen. Just det, att det är väldigt synd att det inte finns fler framstående kvinnor inom teknik som i alla fall som gör ljud av sig, eller som i alla fall syns mer. Det är en väldigt, kan man jag tycka, är lite mansdominerad värld, och det är jättekul. Så är du tjej och kanske vill vara med i showen, så bara ringa in. Så får du vara med och prata lite med oss och gå igenom. Kanske veckans tekniktjej. Det hade varit roligt att ha med.
Ja, så vi vet att ni finns där ute.
Ja, så att de här siffrorna talar ju ett tydligt språk när det är 96%, sådär, va?
Ja, just det.
Men som lyssnar på oss så är det ju onekligen mansdominerat. Det är inte att sticka under stolen med. Men nu ska vi
tycker ju om dem också. Det är vi ju här för att behaga dem med. Klipp inte ut det.
Nej.
men nyheter dag, såklart.
Någon dag så kommer ju någon förmodligen göra en sån här best of och bara klippa ihop när vi säger saker som kanske inte riktigt har varit ett sammanhang.
The gay out of context bloopers.
Verkligen. Mm. Gud vad skönt det har den i munnen till exempel, har jag säkert sagt någon gång.
Ja, har du inte det så har du gjort det nu, så att till exempel. Jag bara sätta en stor röd markering där på avsnitt 111. Det är jävla massa avsnitt du.
Mm. 111 avsnitt, 111 veckor till och med har vi suttit här. Och har vi läst
too many men.
Så är det. Ska jag snabbt wrappa upp då veckans poll. Mitt första ämne kan jag lika gärna säga är just PSN, PlayStation Network, och den hacking som har pågått borta hos Sony. Så vi började formulera en fråga utifrån ett PlayStation Network perspektiv. Men jag kom på att det är ju inte schysst. Med tanke på att alla har ju inte PlayStation Network. Så frågeställningen den här veckan i pollen är följande. Slarvar du med lösenord på internet? Och ni får våra vanliga alternativ. Det är absolut och absolut inte. Som ni vet så har vi en liten dold agenda i den här showen. Och det är att sakta utbilda alla på internetanvändning, tänkte jag säga. Men i alla fall ett säkerhetstänk och en säkerhetsmedvetenhet när det gäller internet. Jag tror att våra lyssnare kanske är väldigt duktiga på det. Men ta lite ansvar kanske för den äldre generationen och sånt där. Och folk som inte bryr sig så mycket om det. För folk tar väldigt lättvindigt ibland på internet. Och sådana människor kommer ha lite problem om ett par år när det egentligen huvudsakligen är internet. De snackar väl om att man skulle ta bort deklarationen på papper också, va?
Vad var det? Det var något... Jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Vi pratade om det för några veckor sedan.
Jag för mig att det var så att om det var nästa år eller nästa år igen så måste man ringa in och förbeställa deklarationspapper hem. Annars så förutsätter Skatteverket att du gör den på nätet eller i mobilen eller på din iPad eller vad det nu kan vara. Och sen också så frågar de här Jesper, vad definierar slarvar? Slarvar är att man till exempel har ett slasklösenord på 5 bokstäver som är till exempel eller ABC 1, 2, 3, 4 liksom, eller något sånt där.
När man kör samma lösenord om och om igen, den här password strength-mätaren alltid lyser rött när man är klar,
då slarvar man. Och ni som vill lyssna lite på vad vi tycker rörande just lösenordspolicy och sånt, då ska ni lyssna på någon show för många hundra år sedan när vi pratade om LastPass och vad heter din metod som du kör, Jesper?
Jag kör OnePassword.
OnePassword. Det är egentligen att man har ett lösenordsvalv Du har ett stort jättekomplicerat lösenord som låser upp alla andra små lösenord. Och genom ett sånt här system så kan man då alltså ha ett unikt lösenord på varje sajt. För kom ihåg att även ifall ditt lösenord är säkert så kanske inte sajten är säker som du har lösenordet på. Till exempel, vi har ett forum på Slashat. Om du till exempel har ett superhemliga megalösenord på vårat forum och vi av någon anledning blir hackade och de får ut det lösenordet, så kommer de ju försöka använda det lösenordet på din Gmail, på din Hotmail, tills de kommer in någonstans. Då pratar de här farliga människorna. Så att var lite smarta, men det är ni säkert. Så vi får se nästa vecka i den här pollen. För nu är det högtid, Jesper, för lite ämnen, va?
Knappast, va?
Nej.
Jag lovade att ta fram lite statistik från förra man eller kvinna pollen här.
Så du ja, faktiskt, ja.
Ja, du sa det i alla fall.
Ja, just det. Hur gick det?
Jo, exakt samma resultat. 96% män, 4% kvinnor.
Fantastiskt.
Det har inte hänt någonting, helt enkelt.
Eller så, och, har vi inte exakt samma antal människor som har röstat.
Ja, det är inte heller någon större utveckling. Det är fler som har röstat, vi kan inte rösta oss med det.
Jag kan säga att det är nästan dubbelt så många. Minst dubbelt så många.
Mm-hmm. Och när vi ändå är inne på säkerhetssnacket där, i och med veckans poll här, så kan jag göra alla en liten samhällstjänst här också. Backup nu. När du lyssnar på det här, nu. Gör backup på dina bilder. Din musik och viktiga dokument någonstans. Backup, bränn backup, på en skiva, backup. Lägg upp det på Facebook eller på så här. No. Och så vidare. Gör en backup nu. Har du en hårddisk där i, så klicka på backup-knappen. De flesta hårddiskar idag externa har ju till och med en backup-knapp på utsidan. Tryck på den, se vad som händer.
Vad var det man sa? Är det den här, det finns en trefingersregel när det gäller backup, va? On-site, off-site och cloud, eller vad är det? Nej.
Ja, du har ju datan på ett ställe och sen ska du ha det on-site också på ett annat ställe och sen ska du off-site, har du tre
just
ställen.
Det, det är
sen
de
ska
tre
du vara, jag kommer inte ihåg, var femte eller var tionde år ska du hela tiden se över de olika sätten du lagrar på så att du alltid har varianter. Backblaze nämner de i chatten, det kör jag för min off-site. Och sen en extern disk här också. Och så Time Machine på en burk. Men jag vill alltid ha det på lite fler ställen än ett.
Jag kan vara lite och tycka att jag har en förhållandevis god koll på internet, men just backupping har jag alltid varit historiskt dålig på. Men det är för att jag har ingenting att backuppa, och det låter ju jättesorgligt naturligtvis. Men alltså, min mail kör jag IMAP genom Gmail eller Google Apps, och en gång i veckan så låter jag min Thunderbird synka ner den till hemmet och jobbet, mailen, så jag har en kopia på den liksom lokalt. Och sen min kod kör via SVN, och SVN-reposen drar jag ner till andra servrar någon gång i veckan också. Övrigt så har jag ingenting som jag tror jag skulle sakna.
Nej, då är
bilder
du
har jag på Picasa Web.
Och men du fotar inte så mycket. Det springer jag i ett bildbibliotek på 140 gig eller någonting. Det är inget att lägga där gratis.
Nej, men det är inte mycket pengar, Jesper. Jag tror jag betalar, jag tror det var 100 eller 120 spänn för 50 gig på Picasa eller någonting per år då.
Fast jag väljer att ha allt på ett ställe.
Det är förståeligt naturligtvis. Vi borde egentligen köra någon special igen just runt om backupning. Jag tror inte vi har gjort det när vi pratar lite mer in i detalj liksom, om hur backupning funkar.
Det tror jag vi ska ta och skriva ner någonstans här. Annars glömmer vi bort det. Jag hade ingen penna, skit i det. Tommy, ska vi ta och gå på? Vi har redan snackat bort en 12 minuter här. Det är väl lika bra att du egentligen kickar butt på veckans största och bästa ämne, eller på så här. Störst och först i alla fall.
Bara snabbt, bara avrunda det. Jag bara pratar om priser. Picasa Web, det du gör, du har Picasa installerat på din dator och så synkar du upp med full kvalitet alla bilder upp till Picasa. Jag betalar $20 per år för 80 gigabyte. 200 gigabyte kostar $50, och en fotograf här i chatten undrar vad 1 terabyte kostar, och det är $256 per år kostar 1 terabyte hos Picasa då. Cloud. Så bara så vi får löst det.
Ja. Men då ska vi spara till backup.
Backup. Då börjar du, Jesper, den här veckan.
Gör jag inte.
Gör du väl. Jag tog ju veckans boll.
Ja, men vi har ju första ämnet, största ämnet, och har ju till och med kopplat till pollen, så jag tycker nästan det får bli så.
får bli undantagsfall den här veckan. För det är nämligen som så här att ni har ju inte undgått någon att Sonys PlayStation Network har varit oåtkomligt de senaste två veckorna. Sen egentligen den 20 april, då skuttade det offline. Vad Sony PlayStation Network, eller PSN som jag kommer kalla det hädan efter, är väl egentligen motsvarigheten till Xbox Live i PlayStation-världen. Det är där man spelar mot varandra, köper nya spel, laddar ner demos, filmer, smått och gott, och socialiserar med sina vänner och annat smått och gott. Det stängdes av någon outgrundlig anledning, och direkt, vet ni, så började det purra i alla små grästuvor runt om på internet. Vad är det som har hänt? Ett rykte som gick ganska långt, det var att någon hade lyckats hacka hårdvaran i vanliga PlayStation 3, så att PlayStation 3:an trodde att det var en så kallad utvecklingsmaskin, vilket gjorde att den släppte in dig på PlayStation Network även om du var bannad. Bannade är de som typ chippar sina PlayStations, lägger i kopierade spel, och det märker Sony och bara haha, you're out. Och så måste man köpa en ny PlayStation för att få med igen. Och därför så finns den här tekniken. Och då trodde de att det var på grund av det här som de hade stängt ner tillfälligt. Men tiden gick och ingenting hände. 7 dagar senare så får man egentligen den första informationen från Sony, där de meddelar att hackare faktiskt med största sannolikhet lyckats stjäla användarnas personuppgifter inklusive kreditkortsnummer från PlayStation Network. Jag har inget PSN-konto själv, men jag kan tänka mig att det är motsvarande iTunes, att du lägger upp ditt visakortsnummer och så debiteras det när du trycker på köpspel. Eller något motsvarande. Jeppe, du har inget PSN-konto, va?
Jag har ingen PS3 ens.
Nej. Nej, inte jag heller. Men vi hittar på lite fakta här, så får ni bara hänga med, så ser vi vart vi hamnar i slutändan. Det låter farligt naturligtvis, och det blir extremt farligt, eller stort, när det finns totalt 77 miljoner användarkonton på PlayStation Network. Varav det ska finnas ungefär 10 miljoner kreditkort registrerade på PSN. Bara för några dagar sedan så har det gått ett rykte om att 2,2 miljoner av de här kreditkortsnumren finns nu att köpa på nätet för carding-verksamhet. Det är inte helt ovanligt att kriminella grupper köper upp en batch med kanske 100 kreditkortsnummer och köper en hem med massa knark. Eller vad de nu håller på med. Smack kanske, jag har ingen aning vad de köper.
Så där, men på rak arm, hur många butiker känner du till som säljer crack och tar kort?
Har man inte alltid kort när man har heroin, Jesper? Klick, 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 klick.
Aha, man, de behöver ju inte ett aktivt kort för att dela upp knarket i små linor. Det kan man ju, rakblad kräver liksom ingen PIN-kod.
Går till exempel bra med ditt länstingssjukkort. Det där gröna kortet som ingen har koll på.
Till exempel. Dagens drogtips.
Ding! Tillbaka till PSN. Sony skriver i sitt blogginlägg: vi har upptäckt att mellan den 17 till 19 april har flera användarkonton exponerats på PlayStation Network och mediestreamingtjänsten Curiosity. Till och med. I samband med ett intrång i lördags, det vill säga motsvarande den, kan jag säga att det var den 30 april 2011, så hade Sony i Japan en pressträff. Till att börja med, söndagar är inte den bästa dagen kanske att ha pressträffar på, om man vill att någon press ska komma, men det gjorde de såklart ändå. 3 högt uppsatta chefer på Sony bad sina användare om ursäkt efter att den sofistikerade hackerattacken som ägde rum för drygt den här veckan sedan då. Och enligt den japanska traditionen så bugade de 3 cheferna djupt och sa förlåt, för att visa sig respekt. Intressant nog, ni som har sett slides och lite video från presskonferensen, så pratar Sony, gör en sån här klassisk att ja, men man får komma ihåg att det är lätt att bli hackad på internet, och det är inte bara vårat fel och så vidare, men nu har vi säkerhetssystem som ska bära hela veckan lång. Och då kan man ju tycka att om man ansvarar för nästan 10 miljoner kreditkort, så ska man nog ha den typen av säkerhet from the get-go liksom. Det ska inte finnas några ifs or buts, det ska bara funka hela vägen. Men de säger i alla fall då att de utökar ursäkten till alla användare av Sony PlayStation Network och Curiosity som har drabbats då. Och vi har äventyrat användarnas personuppgifter och för det erbjuder vi vår djupaste ursäkt, säger chefen på Sonys speldivision, Kaz Hirai. Och de meddelar också att den här, att PlayStation Network kommer att vara tillbaka i drift någon gång under denna veckan. Dock kommer Curiosity och PlayStation Store inte vara tillgänglig förrän i mitten av maj. Kompensationsfrågan vet ingen just nu, men det snackas om att man får en gratis månad PSN och kanske lite nedladdningsbara filmer som plåster på såren.
Nedladdningsbara filmer betalade med dina kort av någon annan.
Ja, verkligen. Och vad säger du, Jesper? Alltså, om detta hade varit Xbox Live som vi båda hänger på. Nu lägger man väl inte in sitt visakortsnummer på Xbox?
Man gör inte det, va? Man köper väl de här korten? Eller? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig knappat in det där i alla fall. Vad jag vet.
Man lägger in det. Man kan lägga in det.
Man kan också köpa sådana point cards och peta in själv om man vill. Det kanske är den absolut säkraste lösningen.
Låt oss nu, för argumentationens skull här, säga att man gör det på Xbox Live.
Mm.
Xbox Live, ja. Och det här hade hänt. Hur hade du som slutanvändare känt just nu, Jesper Söderlund?
Oh, lite så Homer då och sen spärra kort och skaffa nytt. Det är väl bara det. Alltså, mina kort går inte att använda utanför Sverige och secure code finns på plats och e-kort använder jag när jag kan och sådär. Så jag har inte varit så direkt oroad. Men jag tycker det är jävligt klantigt. De sitter på så fruktansvärt mycket information som är känslig, att det sånt här ska inte behöva hända. Visst, sen är det trevligt att de står i härlig japansk style och bugar och ber om ursäkt. Hade Apple gjort det här missen, det har de i och för sig gjort, drar man igång en presskonferens och så visar man hur fel alla andra gör med små videoklipp. Så att, det är väl kul att de ändå är lite ledsna. Men inte hjälper det mig om mina pengar försvinner från kortet. Jag är bara glad att jag inte äger en PS3.
Men jag ska också nämna att det var lite den vibben på presskonferensen. Lite den här Apple-vibben. Att de pekade på att det inte är helt ovanligt att bli hackade. Och det var inte unikt att Sony har blivit hackade och sådär. De försökte verkligen. Och så skulle de förklara också lite hur internet fungerar. Och då känner jag att, men ännu en gång, ansvarar man för 10 miljoner människors kreditkortsnummer så måste man ha en helt annan nivå på säkerhet. Det ska liksom, det ska inte finnas några möjligheter. Men i alla fall, det har hänt och jag är helt med dig, Jesper. Hade detta varit på Xbox Live-nätverket och jag lagt mitt visakortsnummer där, så hade det nog varit lite orolig. Många i chatten frågar här vad man ska göra om man ska spärra sitt kort och vad man kan göra. Så Jeppe säger, först och främst, ring din bank och säga att, som har utfärdat ett visakort då, och säga att hej, mitt visakort har eventuellt blivit stulen liksom genom PlayStation Network. Vad har vi för säkerhet? Och då kanske de säger att man måste ha en så kallad 3D Secure Visa jabbara jabbara jabbara. Så Jeppe var inne på att man måste slå in en extra kod för att få det att funka. Och då behöver man egentligen inte oroa sig så där jättemycket.
Men jag tror fortfarande den är valfri att lägga till bara. Den är inte helt, inte ett krav. Men om man landsbär så är man ju lite mer säker i alla fall.
Mm. Och Estberg i chatten säger en bra sak här, och att PlayStation Network har egentligen lika många kreditkortsnummer som en stor bank. Och ja, man hör ju inte banker bli hackade på samma sätt.
Mm. Bara Nordea.
Ja, Nordea utsätts väl mest för phishing-försök, va?
Taskigt skrivna mail med logga
på. Google Translate. Mm. Fast det har ändå försvunnit lite, va?
Ja, lite.
Mm. Mm. Och sen så en grej till som mitt tips, och det här kostar kanske ett par hundra lappar per år, men det här är så värt det så det inte finns. Swedbank, för detta sparbanken vad man heter, har en tjänst som heter virtuellt visakort, eller e-kort som de kallar det för. Det är en sån fantastiskt smart tjänst att jag kan generera egna visakortsnummer och låsa en fast summa på det numret. Till exempel på mitt, om jag ska köpa någonting på en onlinebutik, spränger om det är svensk eller utländsk, så går jag in på ekort.swedbank.se, skapar ett kort med visakortsnummer med exakt den summan som jag ska använda. Och det är det enda numret som den banken får, eller den affären får. Sen när jag köper en grej på eBay och allting. Det innebär att man inte, jag kan inte bli skimmad. Det är en teknisk omöjlighet. För att de kan inte ta mer pengar än vad som finns på det kortet. Och aldrig någonsin lämna ut kreditkortsnummer Är ni en sån människa som har unlimited kredit så får ni absolut inte göra det. Inte ens ni som har tak på 15 000 eller vad det nu kan vara. För att det är bara dumt. För du har inte koll på de pengarna på samma sätt. I alla fall, Swedbank, e-kort, kolla upp det. Jag tror det kostar 250 spänn per år. Jag har bytt bank till Nordea idag. Jag tycker att Swedbank var så där som bank. Men den tjänsten kommer jag aldrig släppa. Den är helt fantastisk.
Här får man den alldeles gratis.
Nej, men du måste ju betala för bankkontot per år. Eller något sånt där.
Ja, du betalar för kortet. Visakortet kostar ju pengar. Och det är det som är knutet till den tjänsten hos den.
Det har du rätt i. Plus också att man har någon... Det är väl någon sån här administrativ kostnad alla banker har. Typ på 25 spänn i kvartalet eller någonting.
Ja, de är duktiga på att ha bra betalt för sånt där. Inget. Lite ospecificerbart.
Så är det. Men, och... OSB frågade om det finns för Nordea. Jag kollade upp detta och jag frågade Nordea och jag förklarade. De sa att vi har inte den tjänsten. Och detta var 2 år sedan jag frågade Nordea. De sa nej, vi har inte den här tjänsten. Nordea för övrigt kan ha världens, eller Sveriges sämsta visakortssystem. Om jag måste ärligt säga. För det är så jävla dumt. För de har det här säkerhetssystemet som inte är kodbaserat. Utan är baserat på min dosa som jag har liggande skål framför mig här. Och det innebär att om jag sitter hemma hos en kompis i Stockholm och ska boka en tågresa hem till Göteborg och jag inte har med mig dosan, så kan inte jag betala med mitt Visakort. För att jag måste ha dosan med mig för att godkänna online-transaktionen på nätet.
Det är ju gay.
Ja, det är fruktansvärt.
Eller illa.
Och jag sa, hur ska jag som internetmedborgare liksom kunna leva på internet och betala saker? Ja, nej, men nu är du ett ganska unikt fall då med. Så fan eller liksom. Varenda person eller varenda kotte som köper en SJ-biljett. Klart, i SJ-sammanhanget där så skulle man väl kunna betala biljetten på tåget, tror jag. Eller hämta ut den i maskinen eller vad det nu kan vara. Men fruktansvärt nog det. Här, nu är Sveriges största teknikpodcast, kan alla stämma upp i det. Att ni är ingen vidare på de grejerna. Annars är det en bra bank, tycker jag.
Ska vi ta och knalla vidare kanske?
Ja, alldeles för länge på ämnet.
Japp. Då ska vi ta och prata lite YouTube. Som visserligen hyr ut film online, men de har börjat satsa lite hårdare. Istället för bara smalfilm och dokumentärer och sånt där, så vill de nu ha med sig alla stora filmbolagen i Hollywood på en sorts hyrfilm on demand satsning. Men de har lyckats klyva Hollywood nästan längs mitten. Och deras planer är därför nu lite on hold med det här, för att de vill ha med sig alla de här och hälften vill inte vara med. De som är klara så här långt är Warner Bros. Och Sony och Universal. Kvar står Fox och Paramount som har valt att inte vilja vara med. Disney har ännu inte gett några besked, men de avvaktar tills vidare. Som sagt, YouTube vill ha med alla innan de drar igång för att de vill att den ska få en stort genomslag helt enkelt när den väl kommer. Alla de här som inte vill vara med, de har angett samma anledning. De tycker inte att Google eller YouTube då har gjort tillräckligt för att hindra piratkopiering. Och med det menas då att det annonseras. De YouTube gör reklam och använder AdSense och via Google då drar in ganska mycket pengar åt piratkopieringssidor. Och de vill inte på något sätt att de ska ha med den sortens verksamhet att göra. Plus att Google kan ännu inte garantera ett piratskydd på den film som visas på YouTube. De har inte visat att de kan genomföra det utan att någon risk förekommer. Sen är det också så att Paramount ägs av Viacom som också nu ligger i bråk med YouTube, och det kan ju faktiskt spela in här. Sony-chefen som också är inblandad här, han hade som svarat att anledningen till att de inte ville vara inblandade här var att YouTube is not a slam dunk by any means, sa han. Att det är inte självklart helt enkelt att de ska vara med där. Så frågan Tom är, jag påstår att han är helt fel ute. Är det någonstans man skulle kunna genomföra hyrvideo globalt och där hela plattformen redan finns, så är det väl på YouTube av alla ställen?
Jo, det tror jag verkligen. De har ju verkligen plattformen på plats, om man säger så. Så att om det på något ställe så skulle det väl vara där. Och jag vet inte riktigt vad problemet skulle vara. Vad är motivationen bakom det? Att flera kollar på den samtidigt, att folk streamrippar ner den i hög kvalitet? Eller, jag menar, det är bara att kolla på närmaste torrent tracker liksom. Filmerna finns ju redan där i bättre kvalitet än förmodligen den streamade versionen.
Mm, det är sant. Det, så jag förstår inte det med att det finns hundratals verktyg för att bara plocka ner videos som syns på YouTube, och YouTube kanske inte har visat tillräckligt avancerad teknik för att på något sätt förhindra det. Och det kommer man väl aldrig kunna göra i och för sig.
Nej, men det är ju samma diskussion som det var med ljudkopiering. Att, alltså, allt ljud går ju att kopiera. I värsta fall får du sätta upp en mikrofon framför högtalaren och så spelar den in ljudet som högtalaren spelar upp liksom. Och någonstans så blir det ju inte, ja, det blir ju ingen bra kopia, men det blir en kopia av det, på det. På samma sätt som de här som sitter och filmar eller filmer in i biografen med en handkamera. Vad heter det? Bootleggen kallas det för, eller? Nej.
Ja, en sån här cams. Ja, det är väl en sorts bootlegging blir det ju.
Men till syvende och sist så handlar det ju egentligen om att personer som gör det besitter tillräckligt hög teknisk kunskap, förutom kanske mikrofonexemplet där, att faktiskt dra ner en film på BitTorrent istället. Så att jag menar, jag tror att vi kunna nå ut till en jättestor marknad här, Fox och Paramount som sa nej då, om de bara går med på att göra en sån här grej. Jag kan väl förstå hela idén att man har en film på bio först för att ge biografen en chans att dra in pengar, sen ha en period man väntar och sen släpper man den på DVD i olika delar av världen och sen då, ja, sen blir den på film på TV liksom. Och de köper rättigheterna till det. Men jag tycker det är synd. Jag kan förstå att de vill ha biografgrejen och låta den gå i en månad på biograferna. Men sen släpp filmen samtidigt i hela världen på Blu-ray och på nätet. Jag tror man skulle kunna tjäna bra mycket mer pengar på det. Än att, vårat exempel är jag och Jesper och även ni som lyssnar. Så är det ju verkligen definitivt så att filmer som går i USA nu. Biografen är lite bättre. Men Blu-ray-kopian av den får vi om ett halvår, tre kvarts år. Men det är väl klart som en korvspad att många väljer att ladda ner den i 1080p istället liksom. Och kolla på den.
Ja, sant. Men det här handlar ju inte om att de ska skicka ut den samtidigt som bioreleasen, utan det här ska på något sätt bli ett komplement och kanske i förlängningen en ersättning för DVD, hyrfilm och den sortens. Snigelett här i chatten säger, blir det inte lite som att servera hummer på McDonald's att köra kommersiell film på YouTube? Jag är inte säker på vad det han menar där, om han syftar till den dåliga kvaliteten, men jag antar att det där är ju redan löst. Du kan ju hitta riktigt bra 1080p-klipp på, och det finns väl till och med 4K eller vad heter det, 2K, 4K video på YouTube, så att tekniken har de ju för att leverera bra video, så där är jag inte så oroad. Och precis som du sa så tror jag att det här är ju ett gyllene tillfälle att möjligen få folk som laddar ner olagligt. Jag menar, blir det enklare att få tag på det lagligt så kommer det i slutändan vinna. Kan man göra det tillräckligt enkelt att det är värt att betala några kronor för det, så tror jag lätt på det.
Utan tvekan.
De är gamla träiga gubbar med fyrkantiga huvuden. Jag har sett på TV.
Men jag tycker nog att någon sa det bra i chatten här, och det har väl mycket att göra kanske med att Sony har en egen filmtjänst via PSN, ironiskt nog här. Det var Rassi Batong som skrev det. Det är väl samma som musikbranschen egentligen. För 10 år sedan, 2000-talets början, så hade musikbranschen en chans att definiera egentligen hur man ska sälja musik på nätet. Men de valde att vara lite dinosaurietänket, stoppa huvudet i sanden, leka struts, och ingenting hände. De tänkte att men det här löser sig. Om vi inte tittar på problemet så kommer det försvinna. Och det gjorde det inte, utan piratkopieringen blev ju jättestor. Enda anledningen till att vi inte har haft lika omfattande piratkopiering, eller just piratkopiering med film i hög kvalitet, har varit bredbandet. Att där har den naturliga begränsningen varit. Att ladda ner 15-20 gig liksom för 10 år sedan fanns inte. Du hade tur ifall du hade en megabit nedstream, och då var det liksom ett dygn eller två eller tre för att få ner så mycket data. Så att, men idag har vi inte de problemen. Vi har folk som sitter på 100 megabit, och då snackar vi minuter. Ja, okej, lite mer minuter. Kanske under timmen i alla fall, att få ner en 20 gig. Och då har de här problemet i knät igen. Så att det är egentligen sista andningen här för alla filmbolag att faktiskt definiera framtidens filmkonsumtion. Och jag menar, de siffrorna som YouTube plockar hem varje dag egentligen med streamtittande och allting. Kolla bara bröllopet som sändes nu, var det mest följda bröllop i en livestream på nätet någonsin liksom. Folk vill konsumera film på nätet, eller att distributionen sker via nätet. Sen så jag menar, de flesta filmerna jag ser sitter jag i soffan och kollar på TV liksom, och de kommer också från nätet. SVT Play är ett bra exempel på det.
Och vi har ju sett med Spotify att det gör man det tillräckligt enkelt så får man ändå folk som är villiga att betala för det.
Mm.
Nu får vi banna med att sätta fart, men vi är riktigt långsamma idag.
Men det är bra, det fanns inga ämnen att prata om.
Ja, för nu blir det mer och mer lättsamt här, känner jag, allt eftersom. Så tuta vidare.
Yes, sir. TechCrunch säger lite smått och gott. Det är egentligen Michael Arrington på TechCrunch som återberättar vad en källa inom industrin har sagt. Och det är just att Spotify, som Jeppe ändå var inne på att snacka lite om innan där, har fått ett avtal med flera av de stora filmbolagen att Spotify kommer att börja strömma filmer till sina kunder framöver. Enligt Arringtons eller TechCrunchs källa ska Spotify även lyckas få rättigheter som gäller över hela världen, och det ska kunna strömma nya filmer bara ett par veckor efter att det har gått upp på bio. Det låter lite för bra, Jesper, va?
Lite för bra, men...
Intressant.
Nej.
Nej. För CEO Daniel Ek gick ut då och sa att nej, det här är inte sant. Media, these days are funny. De hittar på egna saker. Så det här fanns inte, tyvärr. Men jag tänkte jag skulle ta upp det som ett ämne i alla fall, för det var ganska mycket snack om det i början på den här veckan, i slutet på förra veckan, just om den här tjänsten. Men jag såg att jag hade ett ämne som handlar just om stora filmbolag och på nätet. Ska jag nämna att Spotify har inga intressen whatsoever att börja streama film. Och det är väl bra, Jeppe, va?
Ja, det är ju synd.
Nej, men
det kommer säkert, jag lovar dig. Ge det där några år så blir det en sorts mediehub till slut.
Jag vet inte, alltså, det är lite bloatervarning om man ska börja blanda in film och musik på samma ställe. Jag gillar att ha det lite renodlat ibland, att man har liksom... Jag kan tycka iTunes, som förvisso kanske inte är världens bästa mjukvara to start with, men någonstans så kan jag tycka att både mina videopodcast, mina ljudpodcast, mina filmer, mina tv-serier och min musik, allting sker i samma program. Kan man tycka det var gött ibland att ha det separerat?
Så är det en kille som försöker lägga alla sina bollar i Googles korg. Du gillar ju att ha allting på ett ställe.
Jo, kanske själva filerna i sig. Jag vill inte ha samma interface till alltihop. Jag tycker att, som XBMC har lagt upp, det tycker jag är en jävligt smart särskiljning. Man har tv-shower för sig, filmer för sig, musik för sig.
Spotify hade kunnat ha det likadant. Starta programmet så får du välja. Do you want to watch movie, tv or listen to music?
Ja, men det blir lite bloated. Nu har jag mitt enda exempel i iTunes här då, naturligtvis. Som jag sa från början där, kanske inte är det bästa exemplet heller. Men jag kanske bara som inte förstår iTunes. Men jag tyckte bara det var rörigt och jag skulle randomisa musik och börja randomisa film och ha mig. Liksom. Det är förmodligen bara jag som gör fel.
Ja, det är inte illa pinkat. Men när du köper din Mac ska jag hålla lite iTunes for Noobs-kurs med dig.
Sista jag kommer installera någonsin. Om jag någonsin skaffar mig en Mac så kommer jag aldrig installera iTunes på den datorn.
Ja, det är för sent så fort du packar upp den.
Men nej, säg inte att man måste aktivera datorn via iTunes.
Nej då, men den ligger redan där, klar och väntar på dig.
Det går, tar man bort direkt. Jag har ju en Android-telefon, jag har ingen anledning att synka den med min dator.
Du har en telefon utan hem. Mm.
Ja, föräldralös telefon. Nej, föräldralös är det inte, men hemlös.
Mm.
Min goa telefon.
Det om det, eller?
Nej, jag hade en liten grej till just angående film som jag inte har skrivit i show notesen, så kommer en specialare även för dig. Och det är ett litet tv-tips eller tv-sajt-tips. Det är nämligen trakt.tv. trakt.tv. Det är helt enkelt en sajt som synkar upp till ditt mediacenter hemma. Så kör du Plex, XBMC, Media Portal och Apple TV, tror jag. Så automatiskt litet plugin som synkar upp till den här sajten vad du tittar på. Till exempel så tittade jag på olika tv-serier under veckan som har gått och filmer och sånt där. Och så synkar den upp det. Och det fina med det här, tänker att detta är last.fm för film och tv-serier. Så ger det mig rekommendationer. Och så nämner jag mina kompisar, kolla på Boxy, säger prosten här också i chatten. Boxy stöder den också. Superenkelt, du bara skapar ett konto, kostar gratis. Verkar vara rätt schysst gäng bakom det liksom. Det finns ingen större affärsmodell bakom det. Men ja, det är fantastiskt bra. Och så får ni lägga till Tommy och Jesper. Vi båda finns med på det där. Och nu så kan vi bli kompisar med varandra. Så kanske man kan få lite bra filmtips från våra teknikkompisar, om man säger så.
Redan på väg att installera det på Plex här.
Nej, men jag, och det är så snyggt med, för att vad den gör är att den håller koll på vad du tittar på, och när du har kollat 75% av en tv-serie så pingar den upp till API och säger att nu har Tommy kollat på Game of Thrones Season 1 Episode 3 Lord of Snow 20:10 i måndags. Nu har inte gjort det, för det finns inte i Sverige. Men om jag skulle ha gjort det så dyker det.
Nice save, dude.
Ja, men du vet, I'm good like that. Och sen också en annan riktigt schysst grej de har, det här att de har så kallad watchlist. Eller just det, watchlist. Det innebär alltså att om man hittar någonting i Jeppes profil, en tv-serie, till exempel, nu säger det lite slö här tyvärr, så kan jag inte dra fram Jespers någon favoritserie som Jeppe har. Jobba. Han tycker om Stargate Universe, säger att Jeppe tycker om, och han har kollat 36 stycken avsnitt av det. Då kan jag trycka på add to my watchlist. Så nästa gång man sitter och tänker på ska jag följa någon ny tv-serie, så kan man gå in och kolla på sin watchlist och se att just det, Stargate Universe, det är så kolla på. Dagens tv och film film och tv och tv-serie rekommendation. Trakt, trakt.tv.
Det om det. Då tänkte jag att vi skulle avhandla en sån extrainsatt liten veckans Apple här. Mm. För det har hänt lite grann. Även om det inte är några stora grejer, så är det precis motsatsen, små grejer. Vi kan ju börja med det här med att telefonen, iPhonen, sparar din lite location-data för dig. Och ända tillbaks till när du senast, eller först installerade din telefon och gjorde i ordning den. Apple har nu gått ut och meddelat att det är en bugg. Och det senaste jag har läst om det här är att det ska fixas inom kort i 4.3.3. Så vet ni det. Och det har stämts. Apple har stämt, så vissa lycksökare även passar på att stämma Android för att den också trackar. Och även Windows Phone 7-användare har stämt där. Så att nu gäller det att gräva guld. Så det var som vi trodde, en bugg. Även om det är illa, så ska den i alla fall inte vara där. Det ordnas och den ska då rensas. Jag vet inte om det var max en vecka bakåt eller någonting, skulle den spara. Något liknande. Sen har till slut Apple släppt sin vita iPhone 4. Det är inte mycket som har ändrats förutom att den har hunnit bli gammal. Utöver det så har den ju då den vita färgen istället för den svarta. Och säljer tydligen ganska bra, mest för att den är nästan lite limited edition. En sån mystisk liten variant av iPhonen. Det som skiljer sig med den är däremot att det har påståtts, eller vi kan börja med att kameran och avståndssensorn, avståndssensorn är den som släcker skärmen när du håller den mot örat, den är lite modifierad, och även kamerans det som håller kameran på plats ser lite annorlunda ut. Gissningar på varför det är så har att göra med att, som det snackades om redan för ett halvår sedan, att ljus läcker in på något sätt från LED-lampan och att det då skulle förstöra och göra det dåligt. Och att den har problem helt enkelt med att den här vita ytan inte håller ljus inne / ute tillräckligt bra. Så där har de gjort en liten modifikation. Sen har det varit lite liv om att den är tjockare.
Och försvann du nu, Jesper?
Nej.
Det var tyst där i nästan 2-3 sekunder. Var det världens längsta konstpaus?
Nej, jag pratade på för fullt där. Du kanske fick en tillfällig dipp.
En spike. Ja. Det ger sig i podcasten sen.
Ja, det ordnar sig alltid. I alla fall, jag pratade om att vita iPhone 4 är lite tjockare än den svarta iPhonen. Något som snabbt motbevisades. Och det är lite konstigt, för det finns bilder på där det ligger en svart iPhone och en vit iPhone bredvid varandra, och så lägger de en glasskiva över, så ser man ett mellanrum där. Det är uppmätt till 0,2 mm och att det orsakar lite problem när man sätter på ett vanligt case. Samtidigt så kommer Consumer Reports från USA, de som rankar saker, prylar helt enkelt åt konsumenter, och mäter det här med en sån skjutmått, digitalt skjutmått, och få fram annorlunda data och påstå att de är precis lika tjocka, till och med exakt. Så vad det här kan bero på, det är lite oklart. Det ryktas även möjligtvis att det har med produktionsmissar att göra, att de är helt enkelt inte rätt byggda. De har även från Apples sida gått ut med att man inte ska tro på allt trams som skrivs, att de är precis lika tjocka, precis likadana. Så vi får se vad som händer där. Har man en lite för tjock iPhone 4 som är vit, så kanske man ska ta en titt i fogarna och se om den är ordentligt ihopskruvad. Och det sista på Apple-svängen var att idag uppdaterades lite i deras store. Och nu finns det nya iMacs som rullar på den kvicka Intels Sandy Bridge plattform. Och det är då upp till, nu är det bara från i5 och uppåt på alla processorer i de här 21,5 tummarna och 27 tummarna. Och du kan få den i upp till whopping i7 3,4 GHz. De har även petat dit två stycken Thunderbolt-kontakter på 27-tummaren och en på den lite mindre varianten. Och så har EyeSight-kameran bytts ut mot en sån FaceTime HD-kamera som nyligen dök upp i, ja vad var det? Var det Aaron kanske? För att nu ska kunna snacka lite högupplöst med folk. Så det är ju bara att langa fram sitt Visa-kort och sitt Secure-card och köpa. Tommy.
Jag är inte helt övertygad. Men alltså...
Vi skulle ju ta det som en slashat business expense. Det är ju bättre kameror på de här nu. Så att vi måste ju ha bättre bild. Vi har ju nya mickar, då behöver vi ny kamera.
Ja, nej, men jag tycker... Ta en till varje person i chatten just nu.
En till var och en.
Ja, det kan inte bli så dyrt, va?
Nej.
Det var ingen fattig. Nej, men det var väl hög tid. Men brukar de inte ha lite event runt de här? Eller bara myser de in sån här... Ibland.
Just såna här små speckbumps brukar mest dyka upp så här. Butiken går ner. Det är väl en av få onlinebutiker som folk går igång på att den går ner. Alla andra sitter bara, gick den ner? Men Apple Store går den ner, då sitter alla och gnuggar händerna, poppar popcorn och slänger på sig 3D-brillorna och 3D-brallorna och är redo med kreditkortet.
Det är egentligen helt fantastiskt hur den kulturen har växt fram. Alltså den... Alltså fanboyismen, och då är ändå jag också en fanboy. Till och med jag blir lite exalterad när App Store går ner. Jag har ingen aning varför, jag har inget intresse alls av det där. Men du vet, de pushar tekniken och marknaden framåt. Och det gör lite roligt. Det är väl också, det måste vara enda butiken i hela världen som har en sån grej, va?
Ja, vad jag kan komma på. Men det betyder att deras magic funkar. Alltså.
Ja, i New York så har de en butik där varje lördag så är det halvnakna män som modellerar kläder, alltså modeller. En butik i New York. Och då brukar det vara köer in i den butiken. Bara tjejer som vill kunna kolla på killkläder.
Mm. Ja, de är ju lite speciella de där.
Mm. Kläderna menar du?
Butikerna, ja precis.
Ja, just det. Mm. Ja. Jag är med dig. Men det, sex säljer, det är bara att leva med det. Tyvärr så det.
Ja.
Yes!
Move along!
Eller, så mycket sex är vi kanske inte... Skitsamma, jag ska inte gräva mig ner den egna gropen. Vi ska istället prata om Ubuntu! Som har släppts i en ny version. Versionen heter 11.04. Låter som en krångligt namn, men det har helt enkelt att göra med att de har en namnkonvention som bygger på året, punkt, månaden. Så år 2011, månad 4, april, så släpps 11.04. Vad som är nytt här i Ubuntu, det har hänt ganska mycket faktiskt på den här fronten. Det är framförallt då att de har bytt mycket av den grafiska profilen. Det lite bruna gränssnittet har bytts ut mot en färg... Bytts ut mot en ny färgskala som går i lila, grått och orange. Även fonterna har piffats till lite. De har även bytt ut fönstermiljön som det kallas för. De hade en Gnome innan tror jag. Och det är Canonicals tror de heter. De som ansvarar för Ubuntu har en egenutvecklad fönsterhanterare som heter Unity. Som ska ersätta Gnome och KDE. Canonical, vad de heter. Canonicals. Säger själva då att Unity är bättre att utnyttja skärmytan på widescreen-skärmar. Och då får flera av kontrollerna bla 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 bla. Ja, jag rörde till den meningen, men den är bättre i alla fall på alla möjliga sätt. De har även dragit tillbaka den här specialutgåvan för Netbooks som heter Ubuntu Netbook Remix eller Edition och ersätts eller har slagit in i den här versionen som heter Ubuntu Desktop Edition just nu. Det är lite av ett... ska man säga, lite krig kanske. Krig är verkligen något i, men Gnome mot KDE mot Unity liksom. Jag tror det har splittat upp Linux-världen lite i tre läger, just vad som är bäst när det gäller fönsterhanteraren. När jag säger fönsterhanteraren så motsvarande något bra exempel på det där. Man kan väl säga ett skin över systemet. Väldigt enkelt förklarat hur det ser ut, hur fönstren ser ut och allting. Hur det funkar. Det är betydligt mycket mer än så, men som alla hänger med på vad jag pratar om i alla fall. Men som Hexvoice säger, man kan ju byta ut själv. Man kan köra Kubuntu för att köra KDE. Man kan installera GNOME eller GNOME 3 utan större problem över Unity. Och alla appar funkar, alla skalen som Hexboy säger. Så att det, men de har i alla fall valt att köra sin egen variant. Vilket kanske är lite kontroversiellt i en open source-projekt. De har även bytt ut Rhythmbox mot Banshee, alltså musikspelaren. Firefox har fått en uppgradering till Firefox 4. Och OpenOffice ut och LibreOffice in. Tror det kan ha att göra med Sun, att vet du, någon köpte väl upp Sun Epa alldeles nyligen, va?
Oj, det vet jag inte. Sun, jag vet inte. Det verkar som bara Oracle, nej.
Chatten får hjälpa till här om en liten stund. Djuret synker upp med dem. Vilka var som köpte Sun. Unity är också använder sig huvudsakligen av hårdvaruaccelererad 3D-grafik. Vilket kan vara ett problem till exempel på min netbook som jag kör Ubuntu på. Som Oracle är det, säger chatten här. Tack chatten. Det kan vara ett problem för mig, men jag har ju inget vettigt 3D-kort i min netbook som jag vill köra den här versionen i. Och en nedbantad 2D-version av Unity är på väg, men kommer inte förrän hösten. Så man kan ju fråga varför de valde att rulla ut Unity så tidigt. Värt att nämna också, för er som är i Ubuntu-svängen, är att detta är inte en LTS. LTS är en förkortning av Long Term Support. Det är alltså en större version som de släpper av Ubuntu som stöds under 2 års tid, medan den här 11.04 förmodligen har en levnadsperiod på är det 3 eller 4 månader. Det finns ju alltid kvar, men då går man över naturligt till nästa version. Du är ju helt ointresserad av Ubuntu, Epe, va?
Jag tänkte säga det här blir ju veckans monolog nästan, för mina skills inom Linux är så begränsade till att jag har provat att installera det en gång. Och så har jag väl kört in XBMC Live, och det är väl en Ubuntu i bakgrunden, men det var ingenting som berörde mig. Så det här är ditt segment faktiskt.
Veckans chocker är att du sitter ju hela dagarna i Linux-miljö.
Ja, okej. Okay, men jag sitter ju med den bästa versionen av dem.
Nej, men det är faktiskt så att... ska vi se... förlåt mig, det ringer någon annan på Skype, det blir lite stress, eller lite distraherad.
Hur kan de? En tisdag? De ska veta
bättre. Ja, det var det, men man borde ju veta detta. Nej, men du har helt rätt i det, Jesper. Alltså att, i OS X har de ju gömt Darwin-kärnan ganska bra, men det som intresserar mig med OS X som webbutvecklare, det är väl just det att du har en ganska tight integration mellan utvecklingsmiljö och arbetsmiljö. Det vill säga att du får automatiskt all candy som Linux-världen ger dig med Apache eller LAMP-installationer egentligen. Kommer väldigt enkelt på en Linux eller på en OS X. Och det är också därför jag kör Ubuntu i viss mån. Bara för att jag vill ha tillgång till de här verktygen för att snabbt kunna koda upp någon POP-grej eller någonting annat. Liksom. Så att, Ubuntu tar sig. Alltså. Det börjar bli ett helt vettigt system att arbeta med. Jag satt under en hel vecka, nästan 2 veckor och arbetade med det. Och det funkade alldeles utmärkt. Men man har en tendens av att att gå tillbaka liksom. Man har vant sig med Windows, och det är det man gillar liksom. Och så har man har några GEMS-program som du vet som gör exakt det man vill. Man har arbetat med dem i 10 år snart, så att de sitter liksom i ryggmärgen, och det är svårt att lämna de programmen. Så är det, Jesper.
Så är det. Ska vi ta och knalla vidare kanske?
Ja.
Då får vi bara prata lite browsers.
Yay,
för det är så att IE kom ju i version 9 i någon sorts please kill IE6-kampanj, samtidigt där att man skulle, det var IE6 countdown, man skulle, ja, Microsoft tog tag i och gjorde en stor reklamkampanj för att man helt enkelt skulle uppgradera från den här hemska lilla browsern från förr i tiden. Men det är så att Microsoft fortsätter att tappa marknadsandelar i browservärlden. Det är inte bara de som drabbas, det är även Firefox som nu har... De här två har tappat ganska så länge. Inte i någon jättebacke sådär, men den går stadigt neråt. Och det gäller även då för den här nya versionen 9 och även Firefox 4 som släpptes i slutet av mars. Det är Net Applications, en sån statistikbyrå som regelbundet publicerar lite statistik på just webbläsare. Och de har även noterat att Safari och Chrome, det är de som plockar upp de största delarna utav de som lämnar IE och Firefox. IE är nere idag på alla IE-versioner inräknade på 55,1%. Medan Firefox i alla versioner är nere på 21,6%. Och där har de har tappat några 0,5% eller någonting på Firefox och 0,7 på... jag låter det vara osagt. Det är neråt kurva i alla fall. Safari har gått upp lite grann till 7,2% i april. Och Chrome är uppe på 11,9%. Sen har vi de norska fightersarna i Opera-världen. De ligger stadigt på 2,1%, har varken gått upp eller ner. Om man då kollar på fördelningen av IE-versionerna så ligger IE9 då på 2,4% marknadsandelar medan IE8 står för den stora kakan på 33,1%. IE7 är installerat på 7,4% av alla surfarestatorer och IE6 har fortfarande drygt en tiondel av marknaden här på 10,9%. Illa. Men det kanske inte är så otippat. Alternativen poppar ju upp och ja, varför IE sjunker? Microsoft är väldigt duktig också på att säga att nej, det är låga siffror. Det är mycket mer än 2,4% på IE9. Men de väljer att bara räkna IE9-installationer på Windows 7 som är deras nuvarande operativsystem. Och då är det ju klart att det blir lite andra siffror. Men så här ser det ut, faktiskt ut på nätet då. Baserat på den här statistiken som NetApplications plockar fram. Hur de gör det vet jag inte. Men de har säkert en mycket bättre algoritm än vad du och jag har när vi sitter och tittar.
Gissar.
Precis.
Men vad de brukar göra är att de köper statistik från gästböcker som man kan inkludera på sin sajt. Jag tror Facebook lever sälja sån här statistik också. Med alla like-knappar som finns överallt. För de vet ju vilken browser det är som accessar knapparna. Så får man in en ganska vettig statistik därifrån. Ungefär. Något sånt, gissar jag på. Men det här är väl inte jättekioskvältande. Det går ju bra för Chrome, helt enkelt.
Bra för Chrome, bra för Safari. Opera, still. Firefox IE, ner. Och nu har jag faktiskt haft möjlighet att köra, för jag tvingas använda Firefox 4 för en del arbetssysslor. Jag är inte så förtjust i den webbläsaren. Nej. Den är ruskigt ful och jag tycker inte den presterar särskilt bra på Mac. IE kan jag inte säga någonting om, för det finns ju inte till Mac. Men Firefox 4 kändes som ett nerköp. Och så ska det aldrig kännas.
Nej, så definitivt inte. Jag kan hålla med om det. Jag tycker att 4:an är ju rappare i alla fall än 3,5:an som egentligen är väl standardversionen. Men nej, jag håller med dig. Alltså, Chrome känns som ett bättre alternativ. Jag har kvar Firefox för att jag kör mycket med Selenium IDE. Det vill säga att du kan automatisera webbapplikationer. Ursäkta mig. Bra för webbutveckling och sånt där. Man vill ska lägga in data i databaser och sånt där. Att man trycker på en knapp och så gör den allting. Men jag tycker att 4:an gav mig inte så mycket. Jag försökte köra med den. Man hamnar alltid tillbaka till Chrome. Chrome är min default brynare då. Mitt hem.
Det är faktiskt min också just nu. Fast när Lion kommer. Safari Lion är riktigt nice. Mm. Den kan ha potential där. Med en massa schyssta funktioner. Jag får återkomma till det. Jag har nog bloggat om det när jag tog min lilla preview på Lion också. Så de bygger en liten sån shameless där också.
De bygger på samma renderare, WebKit i grunden, både Chrome och Safari, som skulle vara ganska likvärdiga i alla fall.
Ja, absolut. Men det är allt annat lull runt omkring.
Jag är så pass Google-fierad, så bara det där om att den synkar upp alla mina cookies och hela kalaset upp till alla mina webbläsare jag har runt omkring på jobbet och hemma och på netbooken. Oavsett om jag sitter i Ubuntu eller vad jag sitter liksom, så har jag alltid mina bokmärken med mig så länge jag har lösenord till mitt Google-konto. Sådana små grejer attraherar mig.
På tal om... Nej, jag hade inget bra där. Ska vi ta och knalla vidare?
Yes, sir. Har vi mycket lagg, Jesper, eller är det bara chatten som har lagget ut?
I can't tell. Jag tycker allting rullar bra här i alla fall.
Men du hörde mig fint.
Ja, här är det smooth sailing och right, inspelningen. Right. Så att,
får vi be om hoppas det live-lyssnare. Det är väl Ustream som har ett litet hack där. Ni kan gå över till Justin TV om ni vill lyssna där. Det brukar gå lite bättre. För nu ska vi prata om mitt näst sista ämne. Och det är att Dropbox tätar igen den här allvarliga säkerhetsluckan som inte har rapporterats så där jättemycket om. Har du hört talas om den här buggen?
Är det den som har med Dropship att göra?
Nej, men Dropship är också ett väldigt intressant projekt. Jag kan berätta lite om Dropship om någon minut. Jag ska bara berätta om den här buggen.
Om det finns
först.
Tid, börja med buggen.
Börja med buggen. Buggen byggde helt enkelt på att när ett Dropbox-konto installeras och länkas ihop med andra datorer och enheter, så skapas det en nyckelfil, kan man säga, på varje dator eller varje enhet som identifierar enheten. och säger att det här är Tommys hemmadator. Den här filen är det. Problemet var att jag kan ta din fil, Jeppe, och lägga den på min dator. Och då tror Dropbox att min dator är din dator. Och synka ner allting i din Dropbox till min dator. Det är ju en superbugg. Det är en fruktansvärd bugg. Och varför? Man får komma ihåg att jag måste ha tillgång till din dator. Antingen virtuellt eller få plats liksom, och ta den här filen. Men ett virus som skulle plocka upp de här filerna är inte helt otänkbart i alla fall. Så Dropbox då håller på med en betaversion som kommer fixa det här problemet. Vad de gör är att de krypterar den här filen lokalt på din dator, gör att den inte kan flyttas och sånt där. Den är fortfarande en experimentell betaversion, men det går att installera om man är lite äventyrlig. Men det är oroväckande. Just, vi pratade lite om det där med säkerheten i molnet och allting, och Dropbox är väl egentligen den mest använda fildelningstjänsten idag. Och då kan jag också berätta lite om Dropship, som är ett fantastiskt smart idé. Jag upptäckte detta och blev lite fascinerad av det när någon iOS-version släpptes och vi skulle ladda upp den till en av våra Dropboxar. Och jag laddade upp, jag vet inte om det var 800 megabyte på en halv sekund. Och tänkte jag, hur i hela fridens namn lyckades jag ladda upp den så fort? Då visade det sig att vad Dropbox gör, det är att den gör en hash, en 32-bitars nyckel av varje fil. Så den vet om det, att den här hashnyckeln är den här filen. Så innan den laddar upp filen så tittar den i Dropbox-nätverket. Är det någon annan som redan laddat upp den här till oss? Yes, det är det. Då kopierar de bara den här nyckeln in i min virtuella Dropbox hos dem. De flyttar alltså inte själva filen dit. Är detta förståeligt, Jesper?
Jajamän, skitsmart.
Det är klockrent. Man behöver inte ha 800 000 kopior av en 1 gigabyte fil, men har bara en kopia och kopiera nyckeln till alla. Det här upptäcktes ju då, eller kom ju på rätt snart. Så vad en väldigt fyndig människa har gjort, det är att han har byggt ett program som heter Dropship, där man kan dela nycklar med varandra. Så man kan alltså fildela till varandras Dropboxar utan att skicka saker till varandra. Ponera nu att Jesper har laddat ner någonting olagligt och lagt i sin Dropbox. Då kan han ge mig den här nyckeln, och den nyckeln hamnar automatiskt i min Dropbox som jag kan ladda ner ifrån sen i ganska bra fart. Men de gick väl på det här Dropship, va? Stämde de inte han, eller hur var det?
Ja, de jobbar i alla fall på att låsa den ute. De var inte alls förtjusta än. De skickade DMCA takedowns och massa sådana grejer. Så att, det tyckte de inte om. Det får man väl förstå.
Men någonstans så måste de ändå skylla sig själva. Det är ändå de som har arkitekterat fram systemet.
Ja, men det är väl precis som den här buggen eller den allvarliga luckan som de har. Att det borde ha varit tilltäppt från början, men det är ju... Man kan ju låsa ner sina grejer för tusen saker man kan komma på som kan hända. Men det är de här grejerna, när folk är kreativa, det är så man lätt hittar nya sätt att exploatera. Och så funkar ju egentligen alla program och tjänster, att dyker upp, oj, allvarlig säkerhetslucka, och så täpper de till. Och så håller de på. Det är ju liksom en katt- och råttalek det där. Sen kanske det här borde ha varit spärrat från början. Men jag gillar ändå systemet, för det är jävligt smart.
Det
finns ingen anledning för dem att ha miljarder med diskar som sparar i många fall exakt samma saker.
Nej, alltså den enda gången det diffar lite, det är väl om man har dokument som man skriver i och sånt där, för det blir alltid unikt för dig, så gott det går i alla fall. Men just en uppdatering till iOS, den är ju identisk liksom. Den ändrar ju inte på sig. Eller vad det nu kan vara, musikfiler eller vad som helst. Så att, nej, det är briljant, smart system. Tyvärr så biter de lite rompen nu. Men de verkar i alla fall ha i full fart om att säkerställa den här rätt allvarliga buggen. Just det, att jag kan ju, om man är hemma hos någon så kan man ta den här filen från personens dator, gå hem eller sätta upp en egen dator, och voilà, så får jag ner alla filer i den här personens Dropbox till min dator. Och det är ju inte bra.
Nej, det är sant. Det är sant. Mm. Jag gillar Dropbox ändå. Jag har inte så känslig data där. Det är väl det.
Men någonstans, alltså alla tjänster kommer till en punkt där de blir exploaterade. Blir de stora nog? Det är därför man inte ser så mycket virus på OS X eller Macintosh-plattformen. För att det var i alla fall inte förr i tiden en signifikant del av marknaden. Nu är de uppe på NASA på 10%, om inte jag minns fel. Och då det kommer sakta men säkert rulla in virus.
Mm, sant. Mm. Nu börjar klockan gå. Ska vi hoppa vidare här kanske?
Mm.
har jag två kortisar egentligen. Jag kan ju börja med att det går lite tungt för den svenska nykomlingen, eller tyska i Sverige nykomna elektronikkedjan Mediamarkt. De har ju funnits i Sverige nu i 5 år och har väl gått back egentligen sedan de öppnade här, och det har de väl varit medvetna om. Men nu börjar då ägarna få nog. Nu vill de ha vinst. De har i, ska vi se, förra räkenskapsåret här, det senaste som har sammanfattats, ändå gjort 187 miljoner i förlust, och i den här branschen så är det bäst hittills för deras del. Året innan så låg förlusten på 323 miljoner. Deras sämsta butik är den i Stockholm i Heron City som går mest back, medan bäst och till och med plus går till exempel Mediamarkt Högsbo i Göteborg och även i Norrköping. Officiellt utåt så är Mediamarkt nöjda, och det här är bara, det tar tid att etablera sig och sådär. Men som sagt, ägarna har tröttnat och det är rätt så stora besparingsprogram på gång här, och nu ska de spara in i alla fall 100 miljoner på lite olika sätt. Och jag är glad att man inte jobbar i den här branschen, för det verkar vara redigt små marginaler. Det kan nog aldrig ha varit så lämpligt eller så mycket köparens marknad som på elektronikbiten just nu. Vad tror du?
Nej, jag håller med dig. Som du säger, det är otroligt tajta marginaler i den här branschen. Det är svårt att... Man måste ha en otroligt hög volym för att tjäna pengar på marginalerna. Men,
många säljer ju medvetet med förlust för att du ska köpa någonting i butiken i övrigt som de går med vinst på. Och det är ju rätt illa.
När du pratar om Mediamarkt, alltså jag förstår fortfarande inte deras idé, just det här med att de inte har sina produkter på nätet. Jag förstår att de förmodligen vill att man ska åka dit och titta, för då har man större sannolikhet att man ändå tagit sig dit att köpa prylen, oavsett vad den kostar liksom. Eller om den är likvärdig i alla fall i pris. Men jag tror de skulle sälja mycket mer om man kan sitta hemma i boxershortsen och se att, ja, som någon prosten skrev här, att en extern terabyte-disk för 600 spänn. Ja, men det finns där, man ringer handeln. Japp, då kommer jag och köper den liksom. Så hämtar man den. Lite net-on-net-tänket.
Men sen är det så att ska du ha på nätet så ska du förmodligen ha en shop på nätet, och då har du en helt annan struktur på det hela. Då måste du ju erbjuda, ja, du måste ha lager och den sortens kundtjänst för det. Och säljer man saker, jag menar, de har ju ändå så pass låga priser att de får ändå folk till butikerna, och de tjänar väl mer på att du ser andra prylar samtidigt som du ser den prylen du har tänkt att köpa. Mm. Och det är liksom hela målet för dem. Det kan vara frustrerande, det håller jag med om. Slipper man ringa och hålla på. Å andra sidan, alla de här elektronikkedjornas online-tjänster, de är inte alltid så jäkla bra. De är dålig information om lagerhållning, dåligt uppdaterade och ibland felaktig. Och ibland billigare i butiken på nätet, det tycker jag också är en sån... Då blir det väldigt tydligt att de vill att du ska komma till butiken.
Jo, visst. Nej, men alltså, jag väljer ju att gå till NetOnNet hellre Mediamarkt, just av den anledningen att jag kan sitta hemma, kolla deras lagersaldo i Göteborg i butiken. Ja, men den finns i butiken, och åker dit och hämtar den liksom. För att, visst, det är säkert lite billigare att handla saker på nätet, men ofta så är, i alla fall jag är sån att jag vill ha sakerna ganska omgående när jag bestämt mig. Ska jag köpa ett hemmabiosystem för 5000 spänn, så vill inte jag vänta i 2 veckor på en leverans. Jag vill åka hem med det i bilen liksom. Jag tror att många med mig är sådana att man har väl bestämt sig för att ha produkten omgående. Jag tror att Mediamarkt skulle kunna tjäna på att ha, de behöver inte ha lager eller någonting, men bara ha liksom ett index över alla produkter som vi har. De har ju ett internt nät över hela Sverige, Mediamarkt, som alla säljare står vid och loggar in på, där de har all data färdigt. Jag menar, herregud, hör av er till mig så kan jag skriva någon enkel webbapp upp till som plockar ut det där och bara visar att de här grejerna har vi och det här är våra priser.
Å andra sidan, det är ju inte lättja det handlar om. Det här måste ju vara ett medvetet val från deras sida. Mm. Av någon anledning. Men det är sagt om det, Tommy.
Mm. Mm. Ska vi se, då har jag en sista liten grej här att ta upp. Till lika mitt sista ämne. Så ska vara lite roligare. Nu vet jag inte att detta är så roligt den här veckan heller. Men glad spam på er allihopa. För idag, den 3 maj, så är det 33 år sedan den första spammet skickades. På den tiden, 1978 då, så var det väldigt lite internet och väldigt mycket ARPANET. Det här spammet var någon väldigt intuitiv marknadsföringsperson som valde att skicka ett unsolicited e-mail till 393 personer. på ARPANET. Och det anses då i historieböckerna vara världens första spam. Det var ju inte det då. Det var säkert så att de här 393 tänkte att shit, vad bra, det där behövde vi veta. Bra marknadsföring. Good thinking, Batman. Idag så är det lite värre. Men i alla fall, happy spam day på det, Jesper.
Och för de som inte vet så anses ordet spam härstamma från en liten sketch av Monty Python på 70-talet. Jag tror till och med det var exakt 1970. Där det sägs spam en hel del. I en restaurang, så vet man det. Kan man googla på Monty Python spam, så får man se var det kommer ifrån. Och så petar jag in en liten snabbis här också då. Vi pratade, kan det ha varit förra veckan eller veckan innan, om att Twitter eventuellt skulle köpa TweetDeck. Det verkar som att det är precis så det kommer gå till. Det kommer att presenteras om ett par dagar och priset lär ha hamnat mellan 40 och 50 miljoner dollar. Och anledningen, jag diskuterade ju lite, eller tog upp lite, TechCrunch hade ju lagt lite tankar om att det här handlade bara om ett sätt för dem att bli av med TweetDeck snarare än att nyttja dess funktioner. Och det verkar vara just anledningen också, för det är så här att ett företag som heter Ubermedia har försökt att köpa TweetDeck. De har bjudit mellan 25 och 30 miljoner dollar. TweetDeck har tackat nej. Men i och med att det intresset visade sig från Ubermedias sida, så kom Twitter snabbt dit och bjöd mycket högre för att säkra TweetDeck. Och anledningen till det är att Ubermedia har köpt på sig en massa andra Twitter-klienter. Som till exempel Uber Twitter och Ekofon med flera. Och med TweetDeck och dess stora användarbas så hade de haft ett lite för stort inflytande över Twitter om de hade haft den biten och helt enkelt kunnat gå vidare med sitt egna system egentligen utan att du som användare hade behövt göra någonting mer än informeras om att nu tar vi den här till ett nytt ställe så att säga. Och Twitter där får helt enkelt anses vara ett defensivt drag från dem för att bibehålla Twitter som den stora, vad heter det? Short social media, den sortens tjänst helt enkelt. Så då vet ni det, snart är TweetDeck Twitters helt enkelt. Vad som kommer hända med TweetDeck, det är det ingen som vet ännu. Det får man nästan vänta och se tills hela det här köpet är presenterat. Yes. Men det finns väl ingen omedelbar risk att den läggs ner. De låter väl rulla tills de vet vad de ska hitta på, får jag anta.
Ja, nej, men som du var inne på det här, som vi pratade om lite i förra veckan, så är det ju till exempel om Buzz hade tagit fart och Buzz finns naturligt i TweetDeck, så hade det ju funkat liksom. Ja, jag kan förstå hur Twitter tänkte här. Men det är också den här Ubermedia som du pratar om. Det är ett väldigt intressant företag vad de pysslar med, va?
Jag har lite dåligt koll på dem, men de gillar att köpa upp massa företag i alla fall.
Ja, alltså de köper upp konkurrerande produkter och har en egen Uber Social som är deras egen app då. Jag tror det var This Week in Tech eller This Week in Google där de pratade om det och sa att de här står, flest folk använder Ubermedias appar för att hänga på Twitter. Och Twitter blir inte mindre.
Nej, det blir det verkligen inte. Kort tre är inne på någonting som vi också pratade om här sist vi snackade TweetDeck och Twitter. Att det kanske är så att de tänker ha TweetDeck som sin stora satsning. Det är möjligt.
Företagssatsning, du glömde ordet företag, Jesper.
Ja, förlåt. Men å andra sidan, man får inte glömma att Twitter har ingen officiell PC-klient. Och det kan vara där. Det där ska hända någonting. Men då kommer den förmodligen behöva byta utseende. Eller de andra. TweetDeck är inte helt olikt Twitter för iPad till exempel. Så vi får se. De spretar lite. De försöker sakta jobba ihop det där antar jag. Då behövs en officiell PC-klient i alla fall.
Fast det rimmar ju lite illa på något vänster. Att Twitter har ju sagt officiellt att sluta gör Twitter-klienter liksom. Vi vill ha en enhetlig Twitter-upplevelse. Och de har inget officiellt för Windows. Det är inte så skumt att vi Windows-människor laddar ner allt vi kan komma över liksom. Och TweetDeck är ju väldigt stort på Windows-plattformen. Men jag skulle hellre se att de lade ner tid att göra Tweety som en officiell Windows-bild. Så mycket jobb kan det inte vara. I värsta fall så gör som TweetDeck och kör Adobe Air plattformen liksom för att släppa programmet snarare än att köpa TweetDeck. Jag tror inte att det kommer bli, alltså TweetDeck är ju ganska unik upplevelse ändå om man ser det så, just med deras, det är ju ett deck alltså, man har olika, hur förklarar man detta, så paneler kan man kalla
det, tre paneler eller ja. Fler.
Den tar lite för mycket screen real estate för min smak. Faktiskt. Men jag tycker att tänka mig att många som har extra skärmar och sånt kan nog vara ett nice.
Och det får väl nästan sammanfatta veckans ämne, va?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är ett bra jobb. Och ändå nästan över en timme och 10 minuter. Och då hade vi nästan inga ämnen att prata om.
Jag tyckte det var hur mycket som helst här. Fast med mycket små grejer. Men vi vet ju hur man drar ut på även de kortaste av stories. Det finns ett ställe däremot där vi har dragit in på ord nyttjade. Och det är att vi har skippat harangen för en URL. Och där hittar ni all info som annars brukar presenteras här som vårt forum. Och lite den, ja, var ni hittar oss, var vi bloggar, Twitter och... ja, forum, video, ja, gud vet vad som finns där. Slashat.se/social. Så har ni länkar till allt och alla som har med Slashat att göra.
Eller social kan man säga
social
också.
Social kan man säga också.
Att vi är en .se-show. Sen ska vi också nämna såklart att Jeppe har varit duktig kille och roddat ihop lite äventyr på retrospelsmässan i år här på Bästkusten. Du har väl detaljerna i huvudet, Jeppe, va? För de har inte jag.
28 maj så bär det av till Gamlestaden i Göteborg där retrospelsmässan firar omgång 2. Vi håller på att samlas upp i forumet här nu, forum.slashat.se. In på allmänt slash övrigt sektionen så har ni ett litet klistrat inlägg där då, som är döpt retrospelsmässan slashat meetup eller något liknande. Detaljerna är lite si och så än så länge. Vi försöker se hur många som är intresserade och sen så ska vi nog spika en tid. Vi har sagt runt 2 som någon sorts starttid men allt eftersom det närmar sig så ska vi se till att spika en bra tid som passar alla och vi kommer att finnas på plats. Så in där, skriv att ni ska med eller inte. Skriv helst att ni ska med så ska vi se till att kika in gamla tv-spel och gud vet allt. Och så tar vi och rundar av allt med lite pilsner känns.
Ja, och som Jeppe är inne på det här, alltså det är i vanlig ordning väldigt oorganiserat från våran sida. Vi finns där omkring, alla har ett Twitter-konto, hör av er ifall ni är i närheten liksom, och så möts vi upp både på mässan och får dricka en öl. Det är alltid kul att träffa liksinnade människor som har med gemensamma intressen och snacka lite teknik. Det brukar bli väldigt nördigt. Jag tror vi hade mest iPads på samma plats när vi hade under förra året. 2.
Ja, men det var stort, jag har precis släppt.
Ja, det var precis släppt i USA. Så att vi var lite exotiska där. Till och med så servitrisen hängde runt bordet extra mycket och serverade öl snabbt. För hon ville fingra på, inte oss, utan på iPadsen.
Det är så en nörd känner sig populär ute på krogen.
Ja, är det. Ja, men alla är välkomna. Det vore jättekul att träffa många av våra lyssnare naturligtvis. Sen så ska jag säga en sak för att eventuellt vara tvungen att göra det. Klassiskt manér. Google I.O. går av stapeln från och med tisdag nästa vecka. De har ju sina keynotes som jag inte ute och snurrar börjar 7. Jag har inte synkat med Jeppe, Kotten och Magnus om vi kör live innan Slashat eller hur vi gör nästa vecka. Men håll ett getingöga eller ett falköga på Twitterkontot och på mejlen och annat smått och gott. För att vi kör eventuellt live innan showen nästa vecka och kanske till och med även på onsdagen. Vi får se lite. Google har blivit bättre på att komprimera ihop sina keynotes så det finns mycket produktutannonseringar. Så att håll i hatten, håll i Twitter så syns vi igen nästa vecka. Jeppe, du får äran att avrunda så ska jag luta mig tillbaka och bara njuta av din röst.
Får vi tacka att ni har tunat in och lyssnat in er på Slashat avsnitt 111. Ni är välkomna tillbaka nästa vecka så gör vi om det från början med nya nyheter och gamla programledare. Vi ses då, ha det bra.
Hej då.
Slashat. Sure.